Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hallå där och välkommen ska du vara rakt in i det här avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste och bästa och coolaste, mest kvalitetsmedvetna, häftigaste podd, ja, som drivs av två killar alltså. Nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell, och på andra sidan internet, Jonas Strandberg.
88, tjenare mannen, hur är läget?
tjenare mannen. Märktes det att jag nyss stigit upp? Jag gjorde mitt bästa för att liksom bara...
Nej, jag tycker inte det. Nej. Det är inget man direkt tänker på liksom.
Nej, men då det... säger vi ingenting om det.
Nej, vi låter det, låter det vara.
Ja.
Bakom. Men hur är det med dig då? Vi har inte pratat på typ en vecka-ish sen vi poddade sist. Så vad hände riktigt?
Nej, det har vi ju inte. Det är ju liksom blessingen och cursen med att ha en poddis ihop.
Ja, så att är det.
Det blir liksom, man har ju sitt givna umgänge en gång i veckan. Och det är ju bra. Mm. För det tvingar en ju att hålla uppe den sociala frekvensen på något sätt.
Ja, ja men precis.
Men det blir inte tid alltid till. Det är lätt att råka släppa det övriga.
Typ så. Men, ja. Men
plus att det är också, man har liksom hundratusentals lyssnare som tjuvlyssnar på ens veckomässiga umgänge.
Det är sant, det är sant.
Ja. Miljontals.
Ja, minst.
Ja.
Nästan alla i hela världen, det låter det som.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja. Alltså inte alla såklart. Det hade varit sjukt.
Nej, men de flesta.
Ja. Om man ska avrunda så blir det med alla snarare än inga.
Ja, precis.
Har
du haft för dig något kul? Har du varit ute och giggat någonting? Eller hur har ditt liv sett ut sen vi pratade sist?
Ja, men mitt liv har sett ut som så att jag har... det är ju det här med bokkontraktet.
Ja, just det. Roligt.
Som har liksom tickat på lite grann. Och det är ju då, vi har ju en agentur nu som representerar oss i boken. För, jag vet inte, nytillkomna lyssnare kanske, så kan man ändå säga då att jag har skrivit en bok tillsammans med min fru. En deckare som jag började skriva på för, ja, det är också en miljon år sedan nästan kan man säga. Och sen lite så berg- och dalbana fram och tillbaka. Men nu då snabbspolat. Så har vi en agentur som representerar oss och har haft kontakt med massa förlag och sådär. Och nu börjar det närma sig. Det har liksom lagts konkreta bud. Mm. Vilket är coolt efter en miljon års arbete.
Fan vad skönt.
Men vi har inte landat med något förlagen utan det är lite... olika som är sådär och det ska liksom fram och tillbaka. Men det är inte jag inblandad i längre utan det är agenten då som liksom berättar för mig när det händer någonting eller när vi behöver ta ställning till någonting.
Vad skönt att de kan liksom bråka åt dig Du kan bara, nej, jag vill inte ha med det här att göra.
Ja, precis. Alltså, utan att gå in på detaljer så är det verkligen så här. Ja, men du vet att så här, om jag själv hade representerat mig och fått så här, erbjudandet. Ja, du får en krona för någonting. Då hade man kanske så här. Ja, det kanske är liksom. Ja, jag vill ha 1,5 krona minsann. Kanske man hade liksom försökt tillbaka.
Ja.
Men med en agent så är känslan mer att det säger. Nej, men jag ska ha 1 miljon kronor. Och sen ska jag också ha. Jag ska ha det skåpet som står där. Jag ska ha din skrivbordsstol också. Då kan vi börja snacka.
Jag hade ju tyckt det var kul om du, ja men alltså så du får liksom ett bra kontrakt med ett bra förlag och boken kommer ut och blir väldigt omtyckt och sådär. Och så släpper du aldrig en uppföljare.
Ja, att det blir som
att det hänger verkligen en. Ja, men,
vad heter J.D. Salinger, va?
Ja, precis.
Nej, utan Mockingbird, Harper Lee kanske.
Ja, men precis. Hon kanske man är väl att säga. Men det släpptes, tror jag. Det var det som var så irriterande. Det finns ju nästan inga sådana här kvar längre. Typ, för att hon, Harper Lee, tror jag. Visst är det en kvinna eller är det en man?
Jag tror det är en kvinna.
Det känns som en kvinna. Ja,
ja men jag har alltid dumskallar. Sett det så. Ja.
Talar för mig själv i alla fall. Men det kom ju typ en uppföljare till How to Kill a Mockingbird för bara några år sedan, tror jag.
Ja, exakt.
Som jag vet inte om det var typ så här baserat på anteckningar eller liksom manus från någon byrålåda som någon hade lyckats komma över eller någonting. Men det var ju en sån legendarisk annars som du var inne på liksom. Bara den typ. Och sen samma sak med Jakob Hellman. Hade ju länge den myten om sig.
Ja, just det.
Innan han släppte uppföljaren ganska nyligen också. Så var faktiskt en riktigt bra platta. Så det var ju också lite så här kul för honom att han får göra det han älskar. Men också lite irriterande för oss som vill ha exempel på folk som aktivt har skjutit ut en bra grej och sen bara, nej, nu är det bra.
Ja, nej men du vet så här, om du läser en bok av någon, då får jag ta bok som litteratur som exempel. Så här, du läser en bok av den personen, den är kanon, du gillar den. Då är det så här, skulle du helst önska dig då att om något eller några år få läsa en till bok av den personen som är mer eller mindre samma person som skrev första boken och i alla fall inte har förändrat så mycket och ändå du vet, ja kanske. Ja, det kanske inte är liksom exakt, det är inte ny exakt samma såklart. Men det borde ju ändå bli snarlikt liksom.
Mm.
Eller vill du vänta i 80 år och läsa liksom det ett helt dödsbo har satt ihop av så här, servettanteckningar. Och liksom, här, jag hittade en till liksom anteckning. Mjölk, mjöl och liksom en bregottask står det här. Det tror jag är. Där har vi vårt sista kapitel.
Alltså det är ju inte en jävel som älskar de här engångs. Det är ingen som tycker om dem. Eller de är ju roliga att skriva om och de är intressanta som kuriositeter. Men J.D. Salinger, Hellman och så vidare. Alltså de är ju skojiga att ta upp som att fan vad sjukt det var att de bara gjorde den här enda grejen och sen aldrig mer följde upp det. Men det är ju ingen annan förutom de här folk som är intresserade av freaky exempel i populärkulturen som tycker att det här är kul. Gillar man någonting liksom, så vill man ju se mer.
Ja, precis. Man väger ju liksom ena vågskålen den coola sägningen att det här är det enda som finns av. Och i andra vågskålen, vi kan läsa liksom hur mycket fler som helst av samma som är kanske nästan lika bra.
Ja,
alltså. det är så konstigt bara.
Men har du sett den eller läst boken Juliet Naked som skriven av Nick Hornby? Så kom den filmatisering också för några år sedan.
Nej, jag har läst lite annat Nick Hornby eftersom jag är kille. Och,
ja, men han är ju killeförfattare nummer ett typ. Ja.
Eftersom jag är kille i min ålder, då.
Men den borde du verkligen läsa, för jag tror att du skulle tycka mycket om den. Det kom en riktigt kul filmatisering med Ethan Hawke i huvudrollen och hon Rose Byrne från Bridesmaids och den här polisen från Bridesmaids också, tror jag. Han britten eller australiensan, vad han är.
Ah.
Men premissen för den här storyn är liksom att vi följer ett par. De har varit ihop ett par år. De har inga barn, men de bor ihop och verkar ha ett tryggt förhållande och sådär. Han, mannen, han är väldigt, väldigt fascinerad av en artist som hette Tucker Crow, som är en fiktiv alternativ rockartist från 90-talet. Släppte ett album som hette Juliet, bara.
Wow,
och sen följde aldrig upp det. Ingen vet vad som hände med honom sen. Och han, den här mannen, han har en sajt med ett forum för fans av Tucker Crow. Han är fullständigt besatt av den här mannen.
Ja.
Och sen en dag så läcker en demo som är en, vad heter det? När det inte, men en akustisk demo till Juliet-skivan som aldrig har läckt tidigare. Ingen har hört den här. Och den läcker ut på nätet och den här snubben, han, fanet, hans sambo, hon skriver en recension av den här demon. Att den är undermålig och väldigt, livlös typ, tror jag hon har gjort som hon använder. Och det skapar en stor klyfta mellan de två.
Jättekul. Så liksom Tucker Crow kommer i postumt emellan i deras
exakt,
relation.
Exakt, men den stora twisten, om man ska säga, det är, står på baksidan av boken, tror jag. Det är att Tucker Crow, han är inte död. Han har bara varit försvunnen liksom. Han läser även den här recensionen av, den här, av kvinnan och håller verkligen med. Han tycker att det är ett riktigt skitalbum. Han hatar det här jävla albumet. Och så kanske det blir någon liten fling mellan de två.
Otroligt.
Den är så jävla, jag tycker den är så himla.
Men fling då mellan killarna, eller?
Ja, det hoppas det, va?
Jättekonstigt. Ja, men vad kul.
Den men jag tycker om Nick Hornby. Han, som du sa, liksom, han skrev de här High Fidelity och Fever Pitch som man älskade när man var liksom, förr i tiden.
Ja, men back in the days, det är det jag undrar liksom, hur, för Juliet Naked är hans senaste typ, eller?
Ja, jag tror att den har kanske 6-7 år på nacken något, men han släppte en annan som hette Precis som du heter den på svenska, som är översatt av Linda Skugge på ett utmärkt sätt, verkligen. Den är jättebra översatt, och den är hans allra senaste. Den handlar om en kärleksrelation mellan en vit högstadielärare, tror jag hon är. Och hon är typ 40-årsåldern. Och en ung svart kille som jobbar i Skärken på hennes lokala matbutik. Bara en kärlekshistoria med lite ålders- och liksom bakgrundsklyftor typ. Jättetrevlig.
Okej, för det känns, man blir lite nervös. För Nick Hornby skulle mycket väl kunna visa sig vara en sån som, alltså att hans litterära gärning passar perfekt för Johan 17 till Johan 23 kanske.
Ja, jag fattar exakt. Men jag upplever att han har blivit mycket mer av en vuxen författare. Och att det som man älskade när man var liksom typ 17-19 och läste High Fidelity, han liksom följer upp det med Juliet Naked. Alltså det är nästan som en hämnd på de där skivnördskillarna på något sätt.
Ja, precis. Just det, att det blir som många en skrift till alla som såhär, missuppfattade eller såhär, fel personer som gillade
som hyllade de där snubbarna i skivbutiken. Och ja, nu är det som att han bara, det var verkligen inte det jag menade. Och det är kul när det kommer från en sån musikälskare som Nick Hornby också. Att han bara, ni älskar inte musik på ett rimligt sätt. Ni är sjuka i huvudet.
Ja. Ja, men det är jättekul ändå, för att det blir lite så här, vi pratade kort om det, jag var med i den här morgon live-podden Gott snack i tidigare i veckan var det väl, va? Ja, och då var det lite, dels var ena gästen Filip Berg, skådespelare, skådespelar King.
Han är jättebra. Jag tycker mycket om honom i Odödliga, tror jag den heter. Den road movie. En svensk road movie, tror jag han
är
med.
Är det Andreas Öhman?
Det är jag 90% säker på.
Ja, för nu är ju han och Andreas är ju kompisar. Och nu har ju Andreas kompisar och lite så här, jobbar alltid ihopisar, vilket är coolt.
Mm.
Nu han gjorde väl liksom reklam för den här och en dag ska allt detta bli ditt, eller allt det här blir ditt eller sånt där.
Den verkar ju superbra.
Ja, den verkar jättebra. Ja, men jag tycker han är grym. Han är otrolig. Hur som helst, andra gästen var Arvida Byström som är mest... Ja, hon sa själv att hon beskrev sig som konstnär.
Okej.
Okay. Och hon gör... jag hade inte riktigt koll på henne innan, men hon gör liksom mycket... vad ska man säga? Andra kan ge henne labeln provocerande.
Mm.
Men du vet, det gör man lite på, så här, det är inte alltid en... vad ska man säga? Det är inte alltid man själv vill kalla sig provokatör bara för att liksom, folk blir upprörda, ja.
Nej, det är ju lite... det är som en smeknamn av det här tjatiga grejen om att man kan inte ta på sig... bestämma sitt eget smeknamn. Man kan inte kalla sig själv provokatör. Det,
nej,
det är
men det finns det så att säga, något som andra säger med en värdering i lite grann. Det är liksom... jag vet inte. Skitsamma. Och hon gör tydligen då väldigt mycket... som hon själv sa, sexistisk konst.
Okej.
Okay. Att det var typ så här, hennes stora grej var att hon har liksom en sån sexdocka som hon med typ AI rösten kan prata liksom, och då har hon gjort så här, typ installationer eller utställningar där hon har liksom intervjuat den här sexdockan och säger, ja men det verkade svinhäftigt.
Mm.
Hon sa det att här, ja men det, framförallt har hon blivit poppis i Danmark. I Sverige har det varit lite mer ja men både och reaktioner så där.
Mm.
Och hon var väl lite så här, eller vi snackade om det så här, det knäppa i om hon gör ju liksom sexistisk konst då för att liksom lyfta diskussioner, peka på saker och så där som man gör som konstnär. Mm. Medan då man var lite orolig att danskarna i för stor utsträckning bara tyckte det var nice. Att det var så naket typ.
Men det känns ju som att danskarna generellt de har ju en preferens eller liksom en fäbless för den typen av underhållning. Så att så länge det berör en viss typ av ämne, så länge det är lite halvrassigt eller halvsexistiskt, så tycker danskarna det är svinroligt generellt.
Ja, och men samtidigt har de inte samma woke-grubblerier, om man ska säga så. Alltså de är inte...
Nej, det är ju sant förstås.
Att de är lite liksom, du vet, ja men jag tycker det här är fantastisk konst, men är det rätt? Är det liksom, är det okej? Okay? Eller du vet, det känns som att brett, den bredaste penseln vi har, så blir liksom Sverige fastnar kanske för andra grejer lite grann. Men såklart så vill man ju inte. Det grejen att jag började svamla om det här var att jag kom på att tänka på då det i termer av att om man då liksom gör en high fidelity bok där man kanske liksom beskriver skivsamlarnördar på ett lite så här, vad ska man säga, vast och satiriskt sätt, och sen ändå blir det uppfattat som att så här, ja men de har ju rätt, de är svinkola ju. Eller att ja men så här, vår kompis Anton och hela så här, Mr. Coolgate, att det säger ja, man vill ju inte att liksom, det är ju en djupt sexistisk och sjuk karaktär som gör vidriga låtar. Man vill ju inte att liksom så här, fansen ska tycka att det är nice. Man vill inte ha liksom danska fans bara på det viset liksom.
Nej fan, det är sant alltså.
Men samtidigt är det jättesvårt som konstnär. Det spelar ingen roll. Det var det vi diskuterade i studion också. Att, så här, vad man än gör, om man så här, gör en film, skådespelar i en film, eller om man skriver en bok, eller om man då gör konst. Så här, när man släpper den så har man ju inte makten längre att, ja, men att så här, styra hur det uppfattas. Liksom. Och det tror jag är någonting som alla då, kulturutövare eller konstnärer, liksom ha olika lätt eller svårt att jobba med. Att säga, man vill kanske i viss... olika från person till person, men det jag kan tänka mig att säga, det skulle vara jobbigt att jag kommer ut med en bok nu och sen så säger alla gillar den. Usch, den säljer jättebra, men säga, jag tycker att alla liksom, det känns som att alla missuppfattar poängerna med den. Och då blir det så här, Det är en jävla jobbig känsla på något sätt.
Ja, jo, men folk
medan vissa inte... konstnärer har bara så här, ja, nej, men det skiter jag i. Jag har gjort mitt konstverk, det talar för sig själv. Jag bryr mig inte om, även om 99% fattar fel.
Mm, mm.
Och det är ju lyxigt liksom.
Absolut. Absolut.
Vet, här, tänk om det kommer boken och alla bara säger, ja, det är sjukt det här med liksom, det här tydliga nazist perspektivet som man har liksom, att han är så pro-nazi.
Ja.
Och jag bara, okej, okay. Jag har så bara för att jag har ett stort hakkors på framsidan, då är jag liksom...
Eller att du får high fives av sådana här märkliga, folk med lite Sverigepinn och grejer.
Ja, gud ja. Ja.
Det är...
Jag liksom passerar förbi Sölvesborg och liksom det bara så rullas ut i realtid, rullas ut den röda mattan på motorvägen där, E20.
Alltså, lovely. Ja, det är så intressant att du säger det, för att jag frågar lite om så här tips på så här, för att bredda sin, få läsa lite andra författare än vad man brukar göra. Liksom.
Mm.
Så skickar jag ut så här, tips, eller liksom en fråga på Insta, typ, kan ni bara skicka en eller två av era liksom, bästa böcker någonsin? Typ, så försöker jag läsa dem. Och din kompis Jakob Lapidus.
Ja, får jag gissa?
Jag har träffat honom en gång på din svensexa liksom.
Ja.
Och sen inte, och på bröllopet förstås.
Ja.
Men han skrev typ Philip Roth, som är en judisk författare.
Ja.
Och hans bok Konspirationen mot Amerika.
Ja.
Och jag vet inte, jag kan inget om Philip Roth. Det här är första boken jag läst. Har du läst honom någonting alls?
Nej. Det har jag inte alls faktiskt, men jag hade lite den här diskussionen med Jakob men i julas tror jag det var någonstans.
Gud,
eller i Chanukas.
Ja, men fan intressant, för att jag känner att jag tycker jättemycket om den här boken. Alltså den är verkligen så här helt plotten är typ så här.
Ja, du har läst den redan.
Jag är typ halvvägs in i den.
Okej, du började läsa. Ja.
Tycker den är skitbra verkligen. Och plotten är typ så här, om man inte har läst den, så det finns en HBO-serie också som jag inte känner till något om kvaliteten, men skitsamma.
Nej, men den började jag titta på och kan inflika. Är det inte till och med en Amazon Prime-serie?
Det kan det mycket väl vara.
Ja, hur som helst, jag började titta på den, tror jag, det kan vara något helt annat. Mm. Det var när de samlade skivor hela tiden. Ja, men den har fått jättebra kritik i sådana fall, ja. Om det är den jag tror, och den var god.
Fan vad kul, för hela... Boken är liksom plotten att den börjar 1940, utspelar sig typ mest i New Jersey och New Brunswick. Huvudpersonen är en judisk familj och huvudpersonen specifikt är den yngsta pojken i familjen. Och då är
tokig LP-skivor.
Ja, frimärken faktiskt, så nästan.
Ja.
Men grejen är då att istället för att Franklin D. Roosevelt, tror jag det var kanske, som vann valet 1940. Jag har inte kollat upp historien här. Men han ställer upp i valet i boken i alla fall. Och alla tänker att han kommer vinna det. För att liksom, ja, han är populär och sådär. Men då ställer även Charles Lindbergh upp i valet. Som just är den här kända piloten som flög över Atlanten, tror jag det var.
Precis.
Han är också känd för att ha djupt antisemitiska åsikter. Och liksom har tagit emot en medalj av... Göring, tror jag. Och sådär. Han har liksom mycket, ett väldigt skuggigt förflutet. Liksom.
Ja.
Men han ställer upp som president i alla fall.
Men är ju väldigt, liksom, vad ska man säga, skön. Eller så, typisk populist. Alltså så här, han är liksom hjälte och
ja, men precis. Ja, men precis. Han har ju liksom det här, han har ändå populistiska kvaliteter, definitivt.
Ja, ja, visst. Så det är liksom filmstjärneleende som överskuggar det där tråkiga med Göring.
Och svenskättad, tror jag. Han och hans far eller morföräldrar är svenskar. Där har vi efternamnet.
Perfekt.
Men han vinner valet. Alltså det här är tidigt i boken, så ingen spoiler. Han vinner valet och då får man liksom följa den här familjen och hur liksom klimatet i USA färgas av att den här djupt, djupt osympatiska liksom, ja men här, antisemiten vinner allting.
Mm.
Och hur det färgar USA typ. Och den kan jag tänka mig, för att nu vet jag inte någonting om huruvida Philip Roth är så kontroversiell eller inte. Jag kan ingenting om man inte läst på alls om honom. Men det känns som att när man berör ett sånt ämne, även om man är judisk författare själv, att man fiktionaliserar en del av kriget det känns som att det kan vara någonting, att det kan dela folk, som att man inte tar det på tillräckligt mycket allvar eller sådär. Att man måste göra en fiktiv version av historien för att det ska vara en intressant läsning, typ. Så.
Ja.
Men kände jag kanske. Att den kan uppfattas på väldigt mycket olika sätt. Vad pratade du och Jakob om gällande den?
Nej, alltså det var egentligen bara att jag bad om boktips specifikt till honom. För han har så här, haft någon sån där challenge att läsa, tror jag, 50 böcker.
Mm.
Senaste året. Eller du vet, någon sån där Goodreads-app, fylla i grej.
Ja.
Och så bad jag om massa boktips. Så, men vi pratade inte mest om det, men den tipsade han ju om. Men det är väl också så här, jag vet inte, det finns väl annat. Jag minns inte exakt här nu, jag kan vara liksom svajigt, men Roth var väl på något sätt på... I slutet här på sin karriär så blev det med att han skrev liksom... han hamnade i den där litterära fåran där det handlar mycket om äldre män som liksom, i böckerna då, som träffar liksom yngre kvinnor.
Aha, okay.
Och att det liksom, att det är mest det handlar om.
Ja, jag fattar.
Jag vet inte, men det kan vara så att jag har missuppfattat någon typ av debatt här.
Men
så han tipsade om den, och så tipsade han om, vad heter han då? Edward Lewis.
Ja, det var precis de två han tipsade med också. Kul.
Och så minns jag, första gången vi känner varandra sedan handelshögskoletiden. Så det var ju 2001 då någonting. Då tipsade han mig om, i den vevan i alla fall, då tipsade han mig om Paul Auster. Vad heter det? New
York-trilogin,
va?
Ja.
Och den läste jag, den uppskattade jag mycket. Så sen har det gått liksom i runda slängar 20 år tills nya tips då. Så de ska jag sätta ögonen i.
Kul. Ja, men fan, jag har så många sådana luckor, du vet. Man känner att det där borde jag kolla in, där borde jag verkligen ta tag i. Och så bara, så blir det bara inte så.
Nej, men jag satt så här, jag vet inte vad du använder för anteckningsapp i din mobil, i ditt molnmiljö, i din molnmiljö. Men jag använder Google Keep.
Ja.
Vidare den här veckan!
men jag kör faktiskt Goodreads också. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att hålla koll på när man hör någon nämna en bok som de tycker om. Så slänger man bara in den där. Och sen så kan man få rekommendationer baserat på en smak typ sådär. Det jag tycker jag funkar
rätt bra. Shit. Men det är bara bokanteckningar liksom.
Ja, precis. Exakt.
För jag använder Google då Keep vid den här vecka. Det använder jag till...
alla tips du får liksom.
Alla anteckningar liksom. Så det är... Okay. Det är mat, shoppinglistor när jag ska till ICA. Det är jag har liksom filmer jag ska se eller vill se, tv-serier, böcker, stand-up-idéer, setlists när jag ska göra, när jag ska gigga, måtten på någon poster som jag ska köpa ram till. Och så det är verkligen jävla härke är vad det är. Men då satt jag igår då, för att återknyta pyttelite till det här, allt det här kommer ju vara bortklippt ändå. Det är det självförtroendet jag har när jag liksom pratar om någonting nu för tiden. Jag älskar det. Därför jag liksom fortsätter ringa dig på Skype en gång i veckan. Vare sig det liksom, jag ser ju dig här. Du sitter och håller en handmick i handen.
Det är ingen snabb.
Hade jag zoomat ut så hade det bara liksom varit en 10 cm. En sån blottad tejpad byxa som hänger ner liksom. Det är väl rimligt. Ja. Det är okej. Förklarar ju dock inte de här miljontals lyssnarna som...
Nej.
Som fortsätter.
Det kanske är sådana som tycker att det är intressant att du pratar och det låter som att du får ett svar och sen fortsätter du prata och reagera på olika saker ensam.
Ja, det är som att jag är Bruce Willis i Sjätte sinnet och alla andra är liksom biopubliken som ser den för tredje gången. Ja. Bara, när ska han fatta? Ja, nu var han ändå inne på det ju, att Jonas inte har någon sladd i.
Intressant.
Det var så nära.
Ja, oh, herregud. Jag vet inte vad skulle komma nu. Fan, nu hade jag, nu höll jag på. Jag var nära att jag sa att jag skulle knyta ihop någonting, eller hur?
Jo, men du berättade om alla dina anteckningar och att du samlar tipsen typ du får på ett ställe.
Ja! Jonas, du är ett geni. Även om du inte bandar det här. Jag har, eftersom jag till stor del väntar på besked från agenturen så vi ska kunna liksom skriva kontrakt här nu. Mm. Så är det svårt att göra något annat. Mm. Det blir liksom inte, jag kan inte, jag har all den här liksom kontorsjobbtiden, men jag får liksom inte till att göra något. Jag kan inte liksom börja skissa på nästa bok. Eller jag kan, ja du vet, men det är mycket så här, allt kretsar kring det här på något sätt då. Så då satt jag igår och jobbade länge genom att så strukturera upp mina keep-anteckningar. Mm. Och då var det så här, okej, ja, de här två, båda är liksom tips på filmer, lista på filmer som jag ska se. Då lägger jag ihop dem till en. Mm. Och den här, köp välling till Betty. Den kan jag slänga, för det har jag gjort. Mm. Och du vet, så här, satt. Och det är ändå så här, det är fullständigt icke-jobb på något sätt. Mm. För jag hade ju allt som jag hade behövde ändå där in i liksom. Lite mer svårskrollat bara. Men det är ändå en sån otrolig så här, själslig katarsis.
Håller helt med, bara städa, verkligen.
Ja. Det borde vara så här, liksom i början om man är deprimerad och går till en psykolog så är det så här, säkert oavsett om det är en pissig eller en bra terapeut eller så här, så dyker nog tipset upp att man ska börja röra på sig lite, ta en promenad kanske ibland eller kanske börja träna på gym till och med. Så det är alltid en sån där aktivera kroppen. Det är en sån ett verktyg eller en åtgärd som nästan alltid hjälper lite i alla fall.
Mm, verkligen.
Det borde också vara att första rådet, liksom nummer två rådet kan vara så här. Har du en anteckningsapp, till exempel Google Keep, lägg några timmar på att styra upp den. Kommer det kännas bättre efteråt också.
Ja, det är sant. Jag har en sån grej som jag vet att jag har nämnt den till, eller jag kanske har nämnt den till dig, men jag vet inte om jag har poddat, nämnt i podden. Men alltså, när jag känner mig lite så här, ja, men lite stressad, man är lite deppig, då brukar jag rensa vattenlåset.
Otroligt. Om man märker, i handfatet.
Ja, precis. Man märker liksom i vasken eller handfatet att vattnet rinner lite långsamt och stannar kvar lite. Då bara, okej, perfekt, för jag mår lite skit just nu. Då är det jag som tar fram mina prylar. Eller prylar, men jag har lite små grejer som är bra att ha.
Ja.
När man rensar där.
Fan vad nice. Är det både, gäller det både diskhon och handfat?
Alltså, ja, det gäller dessutom badkaret faktiskt. Men jag har ett litet ett trick, eller man ska säga. Och det har bara blivit så. Och det, är liksom, det tar ju ändå en liten stund att få ordning på det där. Så att, och jag märker att jag mår ju, känner mig liksom mer tillfreds när jag har rensat ett vattenlås.
Mm.
Så när det är färdigt, då det blir liksom ett åt gången. Det innebär att alla blir lite trögare i osynk. Så att det finns ofta finns det ett som är på väg att behöva rensa snart. Det är liksom, ja, det är perfekt.
Det finns en liksom en bra quick fix, ett verktyg som hela tiden står till bud, så att säga.
Superskönt, och det har ingenting, det är precis som med dina anteckningar, så har ju det egentligen ingenting med typ så här, det är inte det som är anledningen till att man är stressad eller så där, men ändå på något magiskt sätt så mår man lite bättre när man har gjort det. Perfekt.
Ja, jag fattar verkligen. Jag sitter ju, det var det liksom, jag sitter ju i detta nu med ett handfat här i ena toaletten som är otroligt, det liksom regnar nästan inte ner alls.
Ja.
Och jag tänkte att du skulle säga så här, det finns ett, jag har ett tricks som gör att man inte behöver ta tag i det.
Nej. Det är verkligen skruva isär hela skiten. Och spola igenom varenda liten del. Så att allting bara är... Så.
Ja.
Det tar sin lilla stund. Men det är också det som... Jag tror det är precis som återigen med att organisera sina anteckningar. Man tänker bara på organiserandet. Man tänker bara på städandet. Det går inte att fokusera
absolut
på något annat riktigt.
Det luktar dock lite bättre av Google Keep-appen.
Ja, det får man ge den.
det är ju den lilla detaljen bara. Men ja, nej men okej, jag ska nu ska jag rapportera till nästa vecka. Jag har en vecka på mig.
Ja, men jag tror fan.
Jag höll på att säga jag ska gå direkt när vi har pratat färdigt och fixa det där. men så vände jag det till att innan nästa gång då ska det vara rensat.
Men jag fattar det gör mig glad att du har dina små tricks i vardagen i alla fall. Alla borde ha sina grejer att må bättre.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men fan, ska vi hoppa in i poddens kärnverksamhet?
Ja, det tycker jag. För ett annat sånt bra må bra tips är ju att man rullar våran vignett bara.
Eva, jag valde karriär framför barn.
Oj! Vad sa Eva kolon liksom?
Ja, märkligt att lägga namnet i rubriken, för sen står det anonym läsarberättelse under förstås som författare.
Otroligt. Så det egentligen borde det vara, för det är ju nu då, jag valde, det är citattecken runt, jag valde karriären framför barn.
Nej, det är det inte heller. Så det borde ju vara det förstås.
Ja, det borde ju också vara det runt Eva, tänker jag.
Ja, egentligen.
Så hon heter ju inte det. Så att det först, otroligt roligt. Hade inte det varit så jävla krångligt så hade man ju velat ha det som titel till det avsnittet. Så här, citattecken Eva, citattecken kolon. Och sen citattecken jag valde karriären framför. Ja, det hade varit fint.
Ja, verkligen. Men alltså, ja precis. Så vi verkar ha att göra med en riktig karriärkvinna helt enkelt.
Ja. Tror du de valde då Eva efter att de satte rubriken? För de har säkert så här stor text ska det vara i rubriken. Och så lade de in citatet. Och så tittar de efter hur många, vad det kan vara för kvinnonamn som är som lirar, men som också är exakt rätt längd på.
Man testar sig fram lite sådär.
Ja, Marianne, det är alldeles för långt. Det får inte rubriken plats. Det här verkar... Marianne, jag valde karriären fra.
Det här verkar även vara, vad ska man säga... Det har ju snackats lite senaste tiden om jag tror han är på DN, Patrik Lundberg kanske han heter, något sånt där.
Mm.
En kille som är typ 30-någonting som har beklagat sig över att han inte har barn. Och det framkommer inte om han, det är medicinska skäl, det kan det vara förstås. Men det framkommer inte. Han har ju gjort en grej till det att män som vill ha barn pratar inte så mycket om det. Det är hans tes och sådär. Och han verkar ha det jättegött i övrigt. Så att det är något som irriterar med det såklart.
Ja.
När folk som inte har allt klagar över att de inte har allt, typ så.
Ja, precis. Och det är också så här,
jag känner inte till bakgrunden om den här killen, så att han kanske har jätterimliga skäl till det. Men det är känslan jag har när jag skummat.
I den här podden har vi inte alltid tid för bakgrunden.
Nej, vi hinner inte det.
Nej. Men jag tycker också att det är så här, om man då har, om man ska liksom torgföra en tes om någonting, så behöver man inte automatiskt liksom göra det med infallsvinkeln klag liksom.
Nej, exakt.
Om han nu vill prata om att det är ovanligt bland män som vill ha barn att de inte pratar om det liksom.
Mm.
Då kan han väl bara göra det. Det behöver inte liksom, jag har allt utom det här. Det är också, här kommer klag.
Också att nämna det, att det är inte vanligt. Men varför måste du säga det? Det är också, när man gör det, då framhäver man ju också sig själv som talesperson för en rörelse, typ.
Mm.
Att man vill göra sig själv till galjonsfiguren för män som pratar om att de vill ha barn fast de inte har det. ja, det är det de kallar sig, den gruppen, tror jag.
Ja, men det är kort och snärtigt.
Men nu är det en kvinna vi snackar om, såklart. Eva, då.
Jag skulle säga annars att Eva generellt tyder på att man, alltså, oftare väljer barn framför karriär, va?
Ja, det kan man tänka sig, ja. Faktiskt.
Vad heter någon som oftare väljer, som mer väljer karriär framför barn, då?
Ja. Nej, men jag tänker,
Charlotte.
Ja, det är fan bra. Ja.
Något lite mer liksom,
en riktig karriär.
Snidigt.
Faktiskt.
Ja. Karin kanske också.
Ja, Karin känner jag är kanske via Sune och sådär, men jag känner en väldigt mammigt namn, typ. Men, ja. Och vår kompis, komikern Karin Sollenberg, den andra Karin jag tänker på, som ju har två
den
barn
andra Karin
och nu
som är finns
med tredje namn, med barn. Så att, ja.
Aha, är hon det?
Okej, okay, nu ska vi se hur det var där. Vi satsade allt på karriären och ett liv med guldkant. Det ångrar jag idag.
Ja.
Fan, det kliar. Ja. Det kliar i... ja, skitsamma. Jag och min man Mats jobbade på ett stort reklamföretag. Det var spännande och intressant med mycket resor, men också stressigt och krävande. Men vi trivdes och våra löner var mer än bra. Vi bodde i en stor, fin lägenhet mitt i stan och satsade på exklusiva designmöbler. Tyckte det var viktigt att ha en vacker och bekväm bostad efter intensiva arbetsdagar.
Fan, nu fick jag en sån lite känsla att det här har jag hört förut.
Jag tror jag vet vad du...
Men det kan vara guldkant som var egentligen bara... Det har kanske förekommit förut.
Nej, men jag tror jag vet vad du menar. Det var ju en berättelse ganska nyligen när vi pratade om den här snubben som var med om en olycka.
Ja, just det. De var liksom... Det var guldkant och så, ja.
Jag tror att det är den kanske som det här gör.
Skönt. Men också att det är trovärdigt hittills, för att jag känner väldigt, väldigt få Mats. Min pappa heter ju Mats, men förutom det så är det inte många Mats som har passerat i mitt liv. Det är... till dags dato då så är det... Vad ska man säga? Det är väl 3-4 kanske. Och det är 2 stycken som är liksom i nutid då. Eller samtida.
Som inte är döda.
Nej, det. Men som inte var när jag var liksom liten och sådär. Jag hade en granne som mötte Mats också. Hur som helst. Man kunde cykla till honom jättesnabbt. Under minuten.
Lever han?
Kanske. Oklart. Det är inte säkert. Det är inte hugget i sten. Absolut inte. Jo, men jag har en kompis, en nära kompis som heter Mats, som jobbar med film och mycket med reklamfilm också. Så att det är liksom, det lirar.
Mm.
Och sen så jobbade jag med en som heter Mats, som han drev liksom en egen reklambyrå till och med.
Mm.
det var han Mats som då också för liksom High Fidelity-lyssnarna i podden, det var han som frontade det gamla popbandet This Perfect Day.
Mm-hmm.
För de som minns dem.
Såklart man gör.
Fish Tank. Det var ju liksom världens bästa låt under någon termin liksom. Den är otroligt bra.
Den är skitbra.
Ja. Och det fina var att han då hade han lite så här gammalt liksom This Perfect Day merch utspritt på det där reklambyråkontoret. Bland annat då minns jag ett svartvitt foto som var, du vet, så här, lite så arty från den tiden på honom. Ett porträtt där han hade liksom en ananas på huvudet. Svartvitt. Så det är riktigt så här Anton Corbijn-aktigt.
Just det.
Det är ändå det, liksom...
Det känns ju som... Jag fick ju känslan där. Jag såg den fantastiska filmen Control för många år sedan.
Ja.
Som handlar om Joy Division. Mest Ian Curtis, tror jag.
Ja.
Och den är ju gjord av Anton Corbijn. Och då älskade ju alla honom. Han är ju en fantastisk fotograf framförallt. Men sen så kom... eller sen, det kanske... I alla fall, sen så fick jag reda på att Anton Corbijn, att han hade fotat omslaget till Per Gessle-albumet Massarin.
Mm.
Och då fick jag ju känslan lite av att fan, han är en sån kille som, betalar du honom, då kommer han.
Ja.
Det är liksom inte sådär selektivt i liksom i vad han tar sig an för projekt, utan betalar du honom vad han har för arvode, då kommer han dit och gör jobbet.
Ja, ja, det är på något sätt att det är såhär, som fotograf då är man ju, det kanske jag säger för att jag inte är superduktig eller så här superfotografproffs, men man är ju inte, man är ju ändå kanske mer begränsad än andra kulturyttringar, eller man ska säga. Det är så här, du kan liksom ha olika bakgrunder, du kan ha olika ljus och så här, men det är någonstans så här, det slutar ändå med ett fotografi.
Jo, såklart. Men han är ju ändå den mest rockstjärniga av fotograferna som lever nu, känner jag.
Alltså, ja, verkligen. Men,
det är
men,
den enda
jag menar
som
bara
är där uppe. Om han inte...
Nej, jag menar bara att säga, jag skulle komma fram till att säga, det är då ännu viktigare på något sätt att viktigt för honom då att man liksom tänker igenom vad man tackar ja till och vilka saker man fotograferar.
Mm.
För att då är det så här, ja men du vet, han fotograferade Ian Curtis som sen liksom tog livet av sig kanske. Dog i alla fall.
Mm.
Och liksom ikoner och sådär. Det blir på något sätt, särskilt med ett fotografi då tänker jag, att man, ens verk och ens liksom legacy blir ju lite så här hijackad eller förknippad väldigt mycket med dem man som sett framför kameran.
Det är sant.
Det finns ju klassiska så här, Marilyn Monroe-foton då, där det är så här, ja men den bilden känner ju alla igen, men lika många kanske inte vet vem som är fotografen bakom.
Mm.
Så att det menar så här, när han då, han fattar väl inte det kanske, han kanske älskade Roxette och Per Gessle och så här, att det var därför. Men om det var så att han liksom bara, okej, ännu ett skivomslag, här kommer fakturan. Då alltså, blir det så här, då blir det liksom jobbigt, för då blir det, ja men då är det så här, han Per Gessle fotografen plötsligt.
Det sjuka är nu sitter jag bara, vi googlar ju aldrig någonting i den här podden. Vi chansar allting, men jag känner, jag vill ändå bara ge lite exempel. Vad har liksom Anton Corbijn fotat liksom? Hur ser hans arv ut?
Ja.
Och om man kollar på skivomslag specifikt, han har gjort mycket annat med, men skivomslag, då har vi en hel del Depeche Mode-album, förstås. Ja.
Sting det är liksom, också säkert, va?
Morrissey, Echo and the Bunnymen, U2, Metallica. Det är många så här, alltså, enorma internationella akter. Bee Gees också.
Ja.
Sen har vi några som sticker ut lite extra mycket. Och då är
Onkel
det förstås...
Konkel.
Jag hade önskat det. Vi har ju Per Gessles Massarin från 2003, då, som sagt. Men vi har även inte en, utan två album med Ulf Lundell.
Okej, ja. Lite liksom Sveriges motsvarighet till Depeche Mode och Metallica. Och...
Ja, men då har vi Man utan kvinnor och Klubb Zebra som tydligen Corbijn har fotat. Det ja. Är ju...
Men är det gamla album eller?
Ja, 90-talsplattor typ.
Ja.
Ja, det är jättemärkligt.
Men det var kanske också lite så att det kanske var så att han var lite liksom han bara tog alla jobb han kunde få under 90-talet och sen så blev det vissa då som blev ja man säger Depeche-omslag som blev ikoniska.
Jag tänker att Per Gessle satsar med skivan färdiginspelad liksom han bara hade funderat lite på estetiken och så här sen bara slog det honom bara ge mig Klubb Zebra mannen. Det är, ja. Liksom, det är det som var hans referens.
Ja, det är verkligen det är så måste det ha varit. Ja, men tror du att nu är han väl inte lever han eller det gör han nog va?
Ja, ja. Absolut.
Men inte så aktiv eller hur verkar det vara?
Jo, men han har gjort en del grejer. Men, ja.
Tror du är så i den mån att han behöver gå på något sånt litet så vad heter det sånt då Luxi-möte och går liksom vad heter det? Det heter någonting man så visar upp sig skitsamma Go-See kanske det heter eller det kanske bara är modeller som jag skitsamma att han liksom plockar fram sin stora liksom mapp med prints och de säger de har inte hört talas om honom förut, men de vet att de lite så får tips om av sin farsa. Alla reklambyråpersoner och så här, investerare. Ja, farsan sa att du var lite av en grej. Så okej, okay, då ska vi se. De rensar bordet här nu. Liksom. Och så tar han upp mappen och de bara, oj, ja, vi har ju hört lite. Snabb googlat innan mötet. Han har ju tydligen fotat så här Metallica och allihopa. Liksom. Och så bara tittar han på dem lite busigt och bara slidar fram massarinomslaget och de bara okej okay. Och han bara vänta jag ser att ni inte är övertygade men låt mig visa en bild till slida fram i Klubb Zebra och de bara okej okay, du har jobbet.
Alltså jag kollar nu jag slog upp massarinomslaget alltså det är ett ganska eller det är ett riktigt snyggt omslag skulle jag säga. Det är ju att man förknippar det med vissa låtar och sådär och det kan man ju tycka om man vill men det är ju väldigt välkomponerat foto liksom.
Ja.
Det är ett snyggt skivomslag såklart. Men det är bara väldigt roligt att koppla ihop dem.
Ja men det är också nu när du säger det så tror jag typ ett av mina japanska älsklingsmärken, Undercover, de är ofta sådär att de har kollektioner med där de använder så här prints från typ, de gjorde något så här Clockwork Orange-aktigt där de hade det printet på så här coola rockar och ja men det är liksom nästan så att de gjorde grafik eller så här mönster och så utifrån någon bild och sådär så det blev jävligt häftigt. Och jag kan tänka mig att de har jag har någon jacka med det så här gamla liksom punkfoten och sådär. Så att de säkert har i bagaget en Anton Corbijn. Hur säger man? Corbijn.
Jag hörde någon musik och jag kommer inte ihåg vem det var. Men att det ska låta som att man säger Kurt Cobain fast med ett R där. Så Anton Corbijn.
Ja, otroligt.
Men han är nedhålländare typ. Ja. Så att jag tror att det kan ligga där någonstans.
Ja, Anton Corbijn.
Ja.
Tack. Jag kan tänka mig att de har någon sån kollektion med hans foton i bagaget. Och att det skulle vara älska att ha en ryggsäck med ett sådär collage av massarinomslaget på. Bara. Det hade varit
ja,
otroligt.
Ja. Tillbaka till storyn.
Ja, in i Eva igen.
Ja, härlig bostad, lyxiga möbler och så vidare. Många av våra barndomsvänner från byn förvånades. De förstod inte att vi ibland var tvungna att sova över på jobbet för att vara till hands. Nu efteråt kan jag inte fatta att vi gick så helt upp i vårt arbete. Men vi drogs med utan att reflektera. Det var aldrig aktuellt att skaffa barn. Det passade inte in i vårt hektiska liv. Företaget ville inte ha någon som ägnade sig åt småbarn istället för jobbet. Det förstod vi. Vi diskuterade det knappt ens. Vi ville vidare i karriären. Jag minns att mamma försökte prata med mig, men jag kunde inte skaffa barn för att hon ville bli mormor. Min allra bästa vän på jobbet valde att föda barn. Hon fick en liten flicka. Hon halkade efter lönemässigt och när hon återkom kunde hon inte ställa upp fullt ut. När förskolan ringde för att flickan snorade måste hon lämna jobbet oavsett vad hon höll på med. Hon blev helt enkelt utanför och valde att söka sig till en annan arbetsplats. För mig var hon ett varnande exempel hur illa det kunde gå när man blev mamma. Nu har det gått många år och jag har lämnat företaget. Det blev för slitsamt. Idag har jag ett betydligt lugnare jobb med fasta arbetstider och ingen övertid. Det är inte lika lönsamt och spännande, men det ger mig tillfredsställelse. Jag hinner med och vet att jag utför ett bra jobb. Men, nu då Johan.
Ja, jag väntar lite på.
Nu kommer det en liten vändning här, kan jag säga.
Ja. Var de från en by? Eller sa hon det, de andra från byn?
Ja, typ. Alltså, jag tror att de kanske är lite lantisar som flyttar in till stan, får jag känslan av, typ.
Jo, men det är ändå.
Och så har de lite bekantingar kvar från den tiden.
Ja, men att hon ändå använde ordet byn, va? Menar jag.
Ja, precis.
Det skulle inte jag göra om, även om jag är liksom lantis från en småstad.
Nej, det är lite.
Skulle du använda byn om Horridens?
Ja, det skulle jag nog göra, tror jag. Det är ju mer av en by, typ.
Ja.
Eller så, jag tror det. Hemorten? Nej, ort är för smickrande. By är liksom verkligen en fullgod beskrivning.
Vad är motsatsen till tät? Alltså löst, typ. Löst ort.
Glesbygden.
Ja, jo, det kan man ju också säga. Men det är roligare att uppfinna ett nytt ord, tänkte jag.
Ja, lösort.
Ja, det är inte en tätort, det är en lösort.
Ja, det är det verkligen. Tyvärr lämnade Mats mig för en yngre kvinna. Det var en mycket smärtsam process. Jag ville inte skiljas. Jag tyckte att vi hade det bra, men det tyckte tydligen inte Mats.
Så här är bitter.
Det är roligt för beskrivning.
Ja.
Så här i efterhand kan jag se att vi inte tillbringade så mycket tid tillsammans. Vi levde ganska ytligt var för sig och hade inget riktigt vardagsliv ihop. Vi åt ute på restaurang ibland, men väldigt sällan hemma. Vi lagade aldrig mat tillsammans. Och nu sitter jag här ensam och äter middag vid mitt köksbord. Jag flyttar till en mindre lägenhet. Vad skulle jag med en stor och lyxig våning till?
Det var där liksom, tror jag, Mats plockade upp sitt kön och drog. När det liksom, att de aldrig lagade mat hemma.
Ja, exakt.
Ja. Vi går bara på restaurang hela tiden. Jag drar.
Mm.
Classic Mats.
Men jag har lite klagomål på det här livsödet. Men vi kan ta det i slutet, så det blir lättare att liksom ringa in det då, tror jag. Häromdagen träffade jag min gamla kollega tillsammans med sin dotter och sitt barnbarn. De verkade ha en så fin relation och jag kände hur jag saknade deras gemenskap. Hon berättade att hon fått ytterligare en flicka och hon var så glad och stolt. Barnbarnet gav sin mormor blöta pussar och kröp upp i hennes knä. Då kände jag en stor saknad. Vid 49 års ålder inser jag att jag valde fel. Jag valde jobbet och pengarna framför det som är viktigast av allt. Barn. Sparade där, som sagt. Nu är jag ensam. Jag skulle kunna haft en familj. Jag skulle kunna få gemenskap och kärlek. Men jag vägrar att vara deppig och bitter. All right, om du säger så, Eva.
Ja, stark vägran från Eva.
Jag söker aktivt en ny man i mitt liv, gärna en med barn. Och om jag någon gång kommer att leva med en man igen, ska jag ge förhållande tid och omtanke. Jag ska prioritera människan, inte karriären och pengarna. Slut.
Ja.
All right, då har vi. Okej, okay, vi kan köra sanningsskriv först och sen klaga lite.
Just det.
Jag tror det passar bättre där.
Då tror vi att den här berättelsen om Mats och hans ananas på huvudet trick. Vi tror att den är 1, 2, 3 falsk.
Åh, falsk. Vad tippte du off?
Nej, men jag tror att det är hela berättelsen är ett varnande exempel till, om vi då kallar henne Eva som skriver den här, till Evas dotter. Att Eva är liksom en sån typisk mormor person som bara vill ha barnbarn.
Mm.
och dottern är väl inte sugen på det. Hon kanske, alltså dottern är säkert också bara säg 19 typ.
Mm.
19 och liksom har flyttat till Stockholm för att gå på universitetet eller något sånt där.
Mm.
Och mormor Eva eller då mamma Eva får liksom panik och bara ja, då var ju liksom alla tvåbarnsföräldrar på min tid här i byn, här i lösorten. Så att passa, akta dig nu lilla Nettan, kanske hon heter då, barnet. Ja. Det är troligast. Akta dig nu lilla Nettan så du inte liksom går att bli att du fyller 24 och livet över utan att ha några barn.
Fan, ja. Jag tänkte typ...
Jag tycker det var lite liksom det var ju lite så här översiktligt berättat på något sätt.
Ja,
att, ja men det var lite så här, lite simpel ton kanske.
Jo, men jag förstår hur du tänker. Jag tycker bitterheten klingar sant på något jävla vänster. För att hon säger
det är för sig.
Att hon säger att hon inte är bitter, men man märker ändå att det finns ett sting av det. Och sen så är det också intressant att hon skriver så här. Här är, alltså jag vill ifrågasätta hennes intelligens lite. Här. Så här, hon skriver, vid 49 års ålder inser jag att jag valde fel. Jag valde jobbet och pengarna framför det som är viktigast av allt, barn.
Mm.
Okej, då det jag tänker där är liksom att hon valde det av en anledning. Hon gillade ju jättemycket att ha det bekvämt. Hon tyckte om att ha lyxiga möbler och ha ett vackert hem. Hon trivdes väldigt bra med det. Hon verkade tycka att jobbet, alltså tycka om jobbet också. Fick jag känslan av.
Mm.
Då valde hon ju det som var viktigast för henne då. För om det andra var viktigare, då hade hon ju valt det. Eller alltså så här, om barn hade varit viktigare då hade hon ju valt det. Nu är barn viktigare. Så hon valde ju inte fel. Alltså,
nej, jag fattar vad du menar.
För att hon vill ha barn och önskar att hon hade kunnat backtracka. Men då var det så här, alltså jag tycker att hon tänker så jävla dumt bara. Liksom. Det är som att hon söker missnöjet på något jävla vänster typ. Att ja men vad fan, du hade det ju gött då. Du hade ju svinlyxigt och hade det fint hemma och sådär. Du hade fantastiska år liksom säkert. Men, du inte kan få barn och nu ångrar du det. Så du valde, alltså ja, semantik i och för sig. Men jag tycker ändå det stör mig så jävla mycket.
Jo men jag fattar hur du tänker. Men också att... det är ju kanske lite så här, om det nu är sant, eller i alla fall om man ska ta det för sant, så är det ju lite konstigt tänkt att så här, nu då, för det finns ju liksom det finns ju ingen expiration date på att ha designmöbler, men det finns ju en expiration date på att skaffa barn då som kvinna i alla fall. Och i liksom realiteten som man också får man väl säga. Men så att det är så här, ja, nu vill jag verkligen bara ha nya designmöbler.
Mm.
Men du får ju tänka då att så här, ja, men sen fyller du så här 40 eller vad man nu ska liksom dra för citattecken gräns.
Mm.
Så här, du kanske kommer leva till du är 80-90 och då har du liksom 40 50 år till där. Att man blir så här, ja okej, okay, du känner nu att det är ett enkelt val, men du kan inte liksom om 5-10 år välja om. Så att då är det så här, kanske lite så här, och försök ändå liksom tänk en extra gång på tror du att du vill ha barn om 8 år? För då kan du inte välja det om 8 år, utan då får du välja det nu liksom.
Ja, och hon också säger, det sättet hon uttrycker sig på, att hon valde jobb och pengar framför det som är viktigast av allt, barn.
Hmm.
Det är ju också jätteointelligent uttryck. Det är som att, vadå, det är ju inte det per definition som att det är en gudsgiven sanning, att barn är viktigast i världen. För många är det inte det. För många kanske känner att bara... Ja, men för mig.
Patrik Lundberg till exempel. Eller jo, för honom är det ju
det. Är jätteviktigt. Ja. Nej, men alltså vadå? Jag gillar inte den tonen i det. Att liksom, vadå? Det är ju många som inte vill ha barn. Och sånt.
Jag skulle kunna säga så här. Den meningen i liksom enskilt räcker för att jag ska ropa falskt faktiskt. Mm. För att den meningen är så tydligt att någon som inte har barn tycker det är liksom konstigt, men folk som har barn, då, automatiskt så tycker man då att så här, barn är det viktigaste. Mitt barn är det viktigaste i världen. Mm. Det är viktigare än pengar.
Ja,
så
att det, är, så här, det är en intressant invändning. Ja.
Jag tänker att så här, om hon inte har barn så skulle hon inte skriva så.
Nej.
Men om det då är mormorn som skriver det, som jag gissar, så är det så här, hon vet ju då att hon tycker att barn är viktigast av allt. Så att det där det liksom klingar så falskt.
Om det inte är så att hon är så ofantligt bitter och hon är liksom i processen att försöka inte bli det.
Ja, hur menar du?
Nej, men så här. Hon säger själv att hon inte är bitter. Det finns andra grejer i texten som tyder på att hon är det. Hon har börjat liksom... Sättet hon uttrycker sig på, att hon ångrar sina livsval och liksom inte kan vara glad för det hon har fått istället. Alltså,
hon har... Jo, men att hon sitter nu i eftertankens kranka blekhet, kan man säga så.
Ja, absolut. Det känner jag verkligen.
Ja, och då blir det lätt att säga, även om hon egentligen inte, skulle hon liksom ta ett djupt andetag och tänka efter, så är barn inte allt utan mycket då. Hon vill verkligen ha barn, önskar hon nu. Men i liksom, känslan av att hon inte kan det är det enda hon inte kan få nu. Då är det så här, då liksom blåses det upp till något. Mm. Att, du vet, när man är liksom, man är bitter över någonting eller ledsen över någonting, då är det enda som räknas. Ja, men du har ju också, det är ändå så här, du har ju i alla fall de här Jetson-stolarna. Mm. Det betyder ingenting. Barn, det jag inte har, det jag är ledsen över, det betyder allt.
Jag tycker,
att det är så man ska läsa meningen liksom.
Ja, men jag fattar. Det är en annan grej som kvinna än som man. Jag vet det, verkligen. Men jag tycker också att det signalerar en sån jävla bortskämdhet på något sätt. Att man har liksom verkligen accelererat i karriären, tjänat bra med pengar, haft det gött. Och så är det någonting man inte har. Och då ska man liksom gnälla över det. Alltså att, vadå? Mm. Du får omfamna dina livsval. Omfamna att du är tät som fan, säkert. Och du har liksom jobbat upp dig till en position inom din bransch. Där du liksom...
Ja, men gör som så här, Hollywood-kändisar och köp ett barn.
Ja, men vad fan? Adoptera ett barn kanske? Eller, vet du det, eller som hon är inne på... dejta en snubbe med barn och bli bonusmorsa typ. Alltså vad fan. Mm. Sluta. Jag tycker inte om den här jävla bortskämda attityden.
Är det Patrik Lundberg som har skrivit berättelsen, tror du? Är det han som är Eva?
Jag tror det. Och jag tror också att jag är lite färgad av den här nära Patrik Lundberg-experiencen som jag då tycks
ha. Ja, jag förstår det.
Men okej. Okay, vi lämnar den med lite ilska och lite misstro. som vi är så bra på den här podden. Och så tycker jag vi kopplar av våra vanliga TV6-lyssnare som vi kallar dem, som alltså inte är patrons till podden av någon jävla anledning. Men podden fortsätter för er som är patrons. Och ni har ju också kanske lagt märke till att hela avsnittet har varit reklamfritt om du är patron. Det är två stora fördelar. Längre avsnitt och reklamfritt. Så bli patron.
Wow. Det var liksom Patreon perks jingeln som jag hittade på just
den
nu.
Den var riktigt nice.
Hur blir man då Patreon?
Man går in på patreon.com/
ratt upp i verkligheten.
Och det kan vara jättebilligt också. Man kan välja liksom typ en valfri summa man donerar per avsnitt för att man gillar podden. Och då får man lite längre avsnitt och reklamfritt. Så det blir Patreon.
Man kan också välja att, tror jag, finns det någon övre gräns? Kan man bli Patreon för liksom en miljard i veckan?
Det vore kul om någon testade.
Ja, 1 000 miljarder per vecka. Så är vi inne där och klickar så här, dra get paid direkt. Bara.
Fort som fan. Ja,
det låter rimligt. Man kanske skulle ha en sån... alltså det finns ju så här... i typ lotterier och sånt där. Eller i typ så här... Enarmad bandit på, nu snackar jag liksom päron till farsa nivåer där. Att man kan säga i enarmad bandit dra fram en typ Ferrari som högsta pris. Mm. Men det tänker man då så, det händer ju inte.
Nej.
Det finns ju inte, den är ju där för att liksom, det ska bli liksom spektakulärt. Och så kommer man bli ändå jätteglad om man vinner 100 000 typ.
Ja.
att man skulle ha en sån top tier på Patreon, att det är så 10 kronor, 15 kronor, 20 kronor per vecka och sen 1 miljon per vecka, så att det ändå ska finnas, den knappen ska ändå
ja, den ska ligga där.
Ja, men då blir det så här vidrigt, för då kanske du vet så här, någon råkar klicka fel eller någonting och så blir det juridiskt palaver. Ja, okej, okay, kanske vi släpper den idén direkt kanske. Vi släpper den idén som vi annars absolut säkert hade liksom genomfört.
Om det inte vore för de juridiska svårigheterna. Men jag vill lära din historia.
Ja, nu kommer den. Mm. Hej då alla TV6-lyssnare och väl mött i Patreon-safe-rummet, alla Patreons. Nu kan vi höra varandra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.